Vill du veta mer om podden så kan du gå till www.somnamedhenrik.se och läsa på. Och vill du följa med mig genom mitt liv utanför podden så kan du följa mig på Instagram. Där heter jag Kirinaja. K-I-R-I-N-A-J-A. Välkommen!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din åskande åderlåtning. Din förvirrade, fantastiska fadersgestalt i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej Somna och välkommen till Somna med Henrik. Insomningspodden som från början var ett experiment, en sidosyssla, ett någon slags konstprojekt typ som sen överraskande nog faktiskt slog an en ton hos dig som lyssnar, eller inte lyssnar. Kanske hade jag från början en liten tanke på att det här skulle kunna bli en värld i sig. Men jag hade inte den blekaste aning om att det skulle bli den typ av klubb som vi nu är. Om du är alldeles ny och precis har slagit på podden, kanske ligger du och vrider dig just nu och tar till det här som en sista åtgärd. Kanske provat allt. Sommarnatten är ljus utanför. Och så har du ju hört om den här podden förstås. Det pratas ju. Och så tänker du, jag får väl testa då. Jag är ju ingen sån som går igång på människor som ska med magiska sövande röster suggerera mig till sömn. Men se då har du ju kommit rätt. Välkommen. Därför det här är inte en podcast som ska suggerera dig till sömns enligt några klassiska metoder och manér. Det här är nog bland det mest svårkontrollerbara du har lyssnat på, tror jag. Jag kommer inte att försöka stryka dig medhårs eller ge dig känslan av att allt är okej. Eller att du går på en fjärilsbeströdd äng. Alltså en äng där vingar från fjärilar ligger strödda så som rosenblad. Ett på en gång vackert och tragiskt scenario. Utan jag bara pratar. Och i den mån det finns någon röd tråd eller nonsens moral eller någon underliggande metod, tes, tema, så är det att det är som det är. Och det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som du kan göra åt det. Imorgon kan du säkert göra massa saker. Eller om en stund, om du lyssnar på det här på dagen. Den stora gruppen lyssnare använder sig av podden när de ska sova. En lite mindre grupp, men också ganska stor, använder sig av podden när de behöver sysselsätta huvudet med något annat än tankar på saker som sker här och nu. När de är oroliga eller ledsna. Eller uttråkade. Eller rädda. Eller arga. Eller bara vill tänka på något annat en liten stund. Det är fullt möjligt, kära somna, att du inte kommer få höra en enda sanning i den här podcasten. Och det viktigaste att komma ihåg är att du inte behöver lyssna. Det är helt okej för dig att släppa taget och bara låta mina ord bli ett bakgrundsmummel. Någonting som du stoppar in dina tankar i, som en sån här förvaringsmöbel. En sån man hänger på en vägg med mjuka fickor på. Där du kan lägga tankarna och låta dem åka med en stund. Det som kommer hända om du bara låter podden ha sin gång. Nu predikar jag väl antagligen för kören. Men om det skulle vara så att du är nylyssnare, så tror jag att segern i den här podcasten, alltså segern för dig, inte för mig, din seger ihop med den här podcasten blir om du inte tar alla orden så otroligt allvarligt. Låt det som sker ske. Om du till exempel plötsligt hajar till och tänker, vad pratar han om nu? Då är det i sin ordning. Det finns ingen linje, inget manus. Jag har inte bestämt innan vad jag ska prata om. Jag sitter i en fåtölj i en container på min tomt och tittar ut på löven utanför. Löven eller bladen. Löv är väl det som tillhör träd, va? Man kan inte säga björkblad. Eller kan man säga det? Alltså blad är väl det som tillhör växter, alltså mindre växter. En sak jag fick lära mig häromdagen var att svampar inte är växter. Det är två olika liksom grenar på evolutionens träd. Idag ska jag intervjua en svamp som heter Carl Johan. så jäkla förutsägbart. Alltså han heter inte Carl Johan. Och det, när jag säger han så är det inte heller ett epitet som fungerar. Svampar är ju, det går ju inte liksom att dela in dem i mänskliga könsordningar. Jag är väldigt glad att få välkomna in Ture Svamp. Välkommen in, Ture. Tack ska jag ha. Du är en svamp. Ja, det stämmer. Jag ska beskriva vad jag ser här. Jag ser alltså en smal stam, gulblek, och en hatt som är brun och lite vit i mitten, skålformad uppåt. Jag antar att det är där du samlar regnvatten och andra näringsämnen som du sen drar i dig då. Ja, det stämmer, det stämmer. Men jag vill betona, jag vill nämna någonting väldigt viktigt. Och det är att jag den Ture du ser här, det är ju bara en liten del av stora Ture. Det är inte så att vi svampar är, alltså det som du tänker på när du ser en svamp, det är ju egentligen inte svampen, utan det är ju ungefär som det är svampens frukt, alltså det kallas för fruktkropp. Så det som vi tänker på när vi ser en svamp framför oss är ju inte svampens person, utan det är ju svampens äpple typ. Så då själva jag, Ture, jag talar genom den här fruktkroppen, men egentligen ligger jag begravd under jorden över ett område som är motsvarande 2 eller 3 fotbollsplaner. En myriad av mycener, alltså svamp. Det är som en slags nätverk helt enkelt. Wood Wide Web brukar man tala om. Vi binder samman skogen. Så svamp är ascoolt. Det där var en personlig reflektion. Förlåt mig Ture, jag menar inte att avbryta dig. Men alltså visst är det coolt med en livsform som kan nätverka sig så där otroligt. Det är liksom en individuell svamp som kan ta över en hel skog. Det är ju fantastiskt. Även om det naturligtvis är svårare för individuella svampar nu idag när vi har ett skogsbruk som är väldigt regulatoriskt. Det är svårt för en svamp att bygga upp ett rike. Men det finns ju några. Jag tror att det är typ Karl Johans svampar. Är du en Karl Johans svamp? Ja, det stämmer. För att Karl Johans svamparna har ju någon slags rekord. Är det så? De är enorma i alla fall. Det finns ju någon sån amerikansk svamp som typ... det är samma svamp flera kilometer, kvadratkilometer. Man undrar ju vad som försiggår i huvudet här på... Ja, men det är bra att du är här då, Ture, för då kan du ju försöka berätta för mig vad som händer i huvudet på en svamp. Ja, det kan jag göra. Till att börja med är det väl viktigt att och slå fast det faktum att vi inte har något huvud i den meningen som ni människor har det. Det är ju lite sorgligt när man ser på er människor hur sköra ni är. Ni är ju liksom hela er operationella bas är liksom begränsad till eran futtiga lilla kropp. Och ombord på er futtiga lilla kropp så är det egentligen 2 ställen där det är viktiga händer. Eller 3 om man ska hårdra det då. Magen, ryggmärgen och hjärnan. Resten av era väldiga mystiska kroppar, alltså i förhållande till er själva är de ju väldiga och mystiska, är ju egentligen bara en massa utförande organ. Stora utväxter som bara gör vad hjärnan, ryggmärgen och tarmfloran säger till er att göra. Så visst är ni mirakulösa på många sätt, men er kontinuitet avbryts ju så otroligt plötsligt och definitivt när ni råkar ut för grejer. Medan vi svampar, vi kan liksom bli brända och svedda och dekapiterade och puttade och kränkta och allt möjligt utan att det påverkar oss i någon egentlig mening. Sen är det klart att vi känner smärta som alla andra och att vi känner sorg som alla andra. Glädje och eufori, ilska och lust. Men det vi saknar, det är ju mobiliteten. Vi är ju mobila, men det sker ju mycket långsammare för oss. Ni kan ju sätta er i ett av era, med era utväxter byggda transportmedel. Och resa till Tanganyika till exempel. Medan vi svampar, vi är ju ganska dömda, får man väl säga, att bygga, att gräva där vi står. Du Henrik, du har ju länge, ända sedan du var i 20-årsåldern, drömt om att flytta till Japan. För att du har en sjukt idealiserad, störande idealiserad bild av Japan. Vilket om du skulle åka dit någon gång skulle du bli naturligtvis tvingas att nyansera den idealismen. Vilket säkert skulle göra dig besviken och det är därför du inte åker. Nej, det är inte därför jag inte åker. Jag åker för att, vad ska jag göra där? Och jag har barn och det där var väl en ursäkt som, du kan väl åka till Japan en stund om du vill. Det är väl ingen som säger att du måste vara borta jämt. Du kan väl åka en månad. Det klarar du väl av att vara borta från ditt barn en månad. Ja, men jag har inte den ekonomin. Ja, du bara skyller på olika grejer. Sanningen är väl den att du bara är rädd. För att om du verkligen ville någonting riktigt, riktigt mycket skulle du ju göra det. Okej, så det är inte rädsla då, det är brist på vilja. Ja, det är det väl. Rädsla och brist på tillräckligt mycket vilja. Får jag berätta en grej, Ture? Ja, absolut. Det är bara du här. Ja. En gång så satt jag på Söder i... ja, vad hette den då? Var det Tantolunden? Jag satt... Nej, Tanto. Det var ju... borta vid Hornstull någonstans. Där satt jag i alla fall själv på ett café som låg där. Och drack kaffe och åt typ en tonfiskbaguette eller något. Och det var en kvinna som hade danskurs ute på gräset. Det var salsa. Och hon ropade till oss som satt, för det var bara kvinnor som var där och dansade med henne. Och på restaurangen eller fiket där jag satt var det bara män. Från min ålder och uppåt. Och kvinnan som ledde danskursen skrek till oss: kom hit, ni gubbar som sitter på fiket. Vi behöver flera tuppar, skrek hon. Eller ropade hon. Det fanns inget utmanande eller skrämmande i det hon ropade. Men det var ingen av oss, tupparna, som hade lust att gå och börja dansa salsa. Jag har överhuvudtaget aldrig känt mig som en tupp. Det är ett epitet som inte platsar i min självbild. Jag kanske är en tupp i alla möjliga avseenden. Men det har aldrig känts rätt. Och jag hade väldigt svårt att, när jag tittade på männen runt omkring mig, att se att någon av oss var några tuppar som skulle pråla in där i ringen av då, om man fullföljer allegorin, hönor då. Så skulle man gå in där och pråla. Den stoltheten och självskrivenheten saknade både jag och de andra männen som satt där. Jag kommer inte alls på varför jag var tvungen att berätta det här nu. Det var bara en intressant upplevelse att vara med om. För hon bad oss också. Hon återkom många gånger. Ropade till oss. Det är inte farligt, ropade hon. Kom igen nu. Gör något ni aldrig har gjort förut. Vi behöver flera tuppar. Ja, kanske är det så, Ture, att vi behöver flera tuppar. Jag vet inte. Eller så behövs det färre. Det beror väl kanske på vad man skriver in i tuppepitetet. Det kan ju vara väldigt bra att vara en tupp. Åtminstone i bemärkelsen att det är vackra, och för i höna- och tuppvärlden är det väl en nödvändig funktion liksom. Eller förresten, är det det? Alltså nu pratar jag om tamhöns. Det är väl inte så att tamhöns lever under något slags ständigt hot nu. Det är väl snarare så att hönor kanske vore lite bekänta av att få lite tuppmentalitet med tanke på hur de behandlas i den gängse ägg- och kycklingindustrin. Så jag tänker väl att det är väl precis som för oss människor någonting som tjänade oss väl i vårt förflutna, vårt tidiga förflutna. Men det är det här som jag tycker är så spännande med svampar, för att samtidigt som vi däggdjur, och ja, inte bara däggdjuren utan även hönsen, höns är en egen djurart. Alltså det är de ju på riktigt. Men vad kallar man fåglar för? Ja, det är inga däggdjur i alla fall. Så alla vi djur på planeten Jorden har genomgått mer eller mindre väldigt kraftfulla förändringar och förädlingar, eller vad man ska kalla det, under årmiljonernas lopp. Men ni svampar, ni har liksom haft en... Ni har hemliga agendor och mörka... Det har inte... Ni har ju hjälpt oss människor och skadat oss människor. Och innan dess så var det andra djur på planeten Jorden som ni samverkade och åverkade med. Men ingen av oss har egentligen riktigt förstått vad ni håller på med. Det känns som att er agenda är densamma nu som för 66 miljoner år sedan. Ja, det stämmer. Faktum är att vi svampar, vi delar minnen från våra anfäder. Vi kan lagra information i våra mycener, i våra liksom stora kroppar som sträcker sig över de här stora ytorna. Eftersom varje enskild del av oss bär minnen från den del som den... Eftersom vi inte föds och lever och dör samtidigt inom samma kropp, så kan vi föra minnen vidare från genom årmiljonerna egentligen. Jag till exempel, i den mån man kan säga jag och mig, har väldigt klara minnesbilder av hur det såg ut för 66 miljoner år sedan utanför Mexiko, när en meteorit slog ner på jorden och tog död på 75% av allt liv som fanns. Och innan somna, hallå, innan du nu stänger av eller bara rullar runt i sängen, eller gud förbjude bara skriva ett argt inlägg på i Facebook om att jag pratar om hemska saker som meteoriter som slår ner på jorden och så vill jag bara påminna dig om att det här kan ju du se som en övning då, i devisen det är som det är, det som händer, händer. Att jag brukar få sådana brev nämligen när jag pratar om existentiella ting eller saker som skulle kunna upplevas som hotfullt. Men då är det så här, jag vill upprepa då att den här podden inte är till för att stryka dig med hårs. Den är inte till för att bara prata om saker som är oförargliga och ofarliga, därför att jag tror att det funkar inte i längden. Om jag bara skulle prata om sammetskuddar så skulle du till slut tröttna på sammetskuddar. Livet är ju stundtals farligt och mörkt och hotfullt, och är inte den stora kampen och resan då att lära sig att acceptera det, att när det behövs säga ja till det som mörknar vid horisonten. Säga välkommen till det som får allt att snurra. Utifrån tanken att det är som det är. Och just nu kan jag inte göra någonting åt det. Så jag själv kan känna frid i tanken att att stora magnifika världsomvälvande händelser har hänt på platsen där jag bor, jorden. Och det ger mig ro, för det sätter mig i en kontext som går bortom min egen lilla oro, min egen lilla ångest och mina egna små problem, som jag inte på något vis försöker förringa hos dig, kära Somna, men bara ett slags försök av att sätta det i perspektiv. Jag tilltalas av katastrofer, jag har alltid gjort. Därför är det väldigt intressant nu, Ture, att du pratar om just när meteoriten slog ner på jorden. Men däremot tycker jag det är konstigt att du minns det, för du är ju en Karl Johan-svamp. Hör du hemma i skogen här utanför studion, eller? Ja, precis. Jag ligger här under. Ja, men hur kan du då ha minnen av någonting som hände för 66 miljoner år sedan i Mexiko? Jo, du tror att en svamp du tror alltså att en svamp är stationär. Ja, men du sa ju det precis själv. Alltså, vi svampar, vi är globetrotters. Vi sprider våra sporer med vindarna. På 66 miljoner år så har vi hunnit övertäcka hela jorden. Hur tror du annars att vi sprids? Tror du att vi har spridits? Tror du att svamparna uppstod överallt på hela jorden? I varenda grotta, på varenda svavelosande kokpunkt, på varenda yta, överallt på hela jorden, av sig själv samtidigt? Såklart inte. Vi svampar sprids över jorden precis som ni människor och blomster. Det är väl bara det att det går långsammare för oss att etablera oss. Eller snabbare, beroende på vilken del av det mänskliga spektrat man väljer att jämföra med. Därför har jag såklart delar av mig som inte delar av mig som i sig var där för 66 miljoner år sedan. Men delar av delar av delar av delar som en gång löpte samman med någon som var med. Därför finns minnet lagrat i mig, i den mån man kan kalla mig för mig. Så därför minns jag. Okej, kan du inte berätta lite? Men försök att berätta poetiskt då, så att inte somnor som går igenom extra svåra stunder blir rädda och upprörda då. Försök berätta det lite utifrån någon slags, så att det blir liksom vackert. Okej, massförstörelse är ju sällan vackert, men vi kan väl trösta oss med då att det i alla fall inte handlar om någonting som människan har åstadkommit. Och människorna fanns inte ens med. Och när man tittat på det med facit i hand så kan man ju se att det blev ju bra, allting. Inte för dinosaurierna eller många av de andra djur som levde då. Men det är omöjligt för oss att relatera till dinosauriernas eventuella känslor eller till tillkortakommanden. Alltså kan man ju välja att se på det nästan som en berättelse i en bok. Det går ju inte att säga samma sak om liknande katastrofer som har drabbat oss människor. Det blir ju någonting annat då. Vi har ju en identifikation där. Men det är klart att det finns ju någonting vackert i den obrutna linje av sammaighet, likhet, som pågick i flera miljoner år innan denna ganska omvälvande dag inträffade för 66 miljoner år sedan. Eller 65 miljoner år sedan. Eller det sägs lite olika. Och vi har ju inga år. Vi kan inte räkna år så där som ni människor gör. Men som jag minns det, så var det ju en stjärna som dök upp på himlen. En ny stjärna som gradvis under månaderna som kom växte sig starkare och starkare. Och till slut blev lite som en extra måne som lyste upp nätterna och dagarna. Och sen en dag så försvann den bara. Jaha. Varför försvann den? Ja, den hamnade ju då. Det här känns overkligt att jag som svamp ska kunna. Du får väl ringa någon expert. Jag minns bara att den försvann. Alltså, precis innan den stora katastrofen så försvann det lysande klotet på himlen. Okej. Ja, jag vet ju inte alls varför. Jag får ringa en professor i ornamentyr. Theresia Lavendel. Gud, vilket blommigt namn. Hej Theresia, förlåt att jag ringer och stör dig. Jag bara undrar, varför försvann meteoriten från himlen precis innan den slog i jorden för 65 miljoner år sedan? Det beror på att den försvann i jordens egen skugga. Den jorden skuggade meteoriten. Och eftersom meteoriten då inte fick solens ljus på sig så försvann den. Jaha. Tack. Var det bara det? Ja, det var bara det. Hej då. Hörde du? Ja, jag hör allt. Jag är en svamp. Det kan du för övrigt trycka på en t-shirt. Okej. Ja, och sen, det var ju ingen av oss som reflekterade nämnvärt över det här. Speciellt inte vi svampar då. Vi la ju märke till ett ljus, men vi tog ju inte ställning som att oj, vad är det här och så. Det var ju några av de landlevande djuren som blev oroliga. Och när sen himlen plötsligt lystes upp av detta, får man säga, magnifika sken, en ljusblixt liksom från himlen, som på bara några sekunder då, som så att säga, och sen var katastrofen där. Och det var ju vackert på många sätt, därför att det visade ju på något vis vad materia är kapabelt att utföra. Det bände tid och rum, det gjorde det inte, men det formade ju om hela världen. Det stängde saker ifrån vår planet ut i rymden igen. Det hade det ju inte gjort på länge. Det hade varit så stilla i miljoner efter miljoner efter miljoner år. En obruten linje av sammighet. Och sen plötsligt, på mindre än en sekund, var allting annorlunda. Och det var inte bara där i Mexiko som allt ändrades, utan över precis hela jordklotet. Och mina anfäder då, de som förmedlade den här historien till mig och alla andra svampar som finns på hela jorden, slungades ju upp i atmosfären och fördes runt jordklotet i otroliga, intrikata, virvlande mönster. Och segnade sedan ner på andra ställen. Och i det mörker som sedan utbredde sig efter den stora hettan, det decennielånga mörker som sedan sänkte jorden i ett vintrigt moment 22. Där flödade vi och frodades vi. Och vi var väl egentligen de enda som på riktigt tjänade på den här tiden. Därför vi kunde obrukat, eller på så här, vi kunde obrytt breda ut oss över planeten. Över alla skrymslen och vrår. För det var så många nischer som var tomma. Det är klart att man kan känna en sorg över att en epok försvann. Det är klart att man kan känna en rädsla för den typ av omvälvande händelse. En rädsla för den typen av totalt kontinuitetsbrott som en sån här händelse innebär. Det är det ju. Det kan jag ju inte. Det ska jag inte himla om. Men det kan finnas något motstridigt, tycker jag, och nu pratar jag om oss människor. Det kan finnas något motstridigt i hur vi hur vi i oroliga tider, eller rättare sagt i alla tider, har en tendens att skönja orosmönster. Att vi är så oroliga hela tiden. När de facto vad som helst kan hända när som helst. Så de här lugna tiderna, den enorma tidsrymd som löpte när dinosaurierna fick mer och mer fäste på jorden, växte och utvecklades till hundratals arter, var och en med sin egen nisch och specialitet. Växte till enorma storlekar. Det gick ju inte över en natt liksom. Allt det får man väl ändå säga, när man tittar tillbaka på det, var en lugn tid. Så det finns på, och ändå slutade det. Det är som att de oroliga tiderna får oss att tänka på oroliga tider. Men de lugna tiderna, som ju i slutändan är precis lika disruptiva som de oroliga. På ett sätt borde vi vara glada åt de oroliga tiderna. Därför oddsen är ju ganska stora att det oroliga planar ut tillfälligt. Snarare än tvärtom. När jag var tonåring så kunde jag sitta på gräsmattan hemma där jag bodde och känna lyckan fara genom mig. Och efter lyckan så kom alltid rädslan, för att jag visste att den här känslan kommer ju att bytas ut snart till någonting annat. Och det var som en självuppfyllande profetia. För när den väl byttes ut, eller när jag väl tänkte tanken, så byttes ju glädjen och lyckan ut såklart. Och ju äldre jag blir, desto tydligare blir det för mig att det här är ju någonting som jag måste välja själv. Världen ändras ju inte bara för att jag vill det. Det spelar ju ingen roll vad jag gör, faktiskt på riktigt. Nu pratar jag om de stora, mer övergripande faktumen i kosmos. Man föds, man lever, man dör. Man gråter, man skrattar, man förför. Man kastas en hit och en dit. Och på vägen är det en massa skit. Det är inget som jag kan ändra i någon mening. Så att jag säger ja till katastrofen. Inte för att jag vill att den ska hända, utan för att jag vet att jag inte kan göra någonting åt den. Och att jag kan tycka att det finns ett slags poetiskt, det finns en skönhet i uppbrott och kataklysmer. Man ser det ur ett större perspektiv som inte rör en själv, det egna jaget. Man ser den utifrån rymden. Den lilla knäppen på tidslinjen som den här meteoritnedslaget för 65 miljoner år sedan var. Sen finns det ju massa otroligt också. Otroliga bilder som måste ha varit fantastiska att se mitt i allt det fruktansvärda. Och det här pratade jag om i Vakna med Henrik faktiskt. Glödande bergarter slungades upp i atmosfären och kyldes ner och blev till glas. Eller en glasliknande, en glödande glas liksom. Som sen störtade ner och fördes runt över hela jorden. Att det måste ha sett ut som stjärnor, som om stjärnorna ramlade ner på jorden. Det måste ju ha varit en otroligt, mitt i allt det hemska, vacker syn. Och se hela himlen lysa upp av inte bara fyrverkerireferensmässiga bilder, utan jag menar, det måste ju ha känts som någonting heligt. Nu hade nog kanske inte dinosaurierna någon sån upplevelse. Men det måste ha känts som, hade vi människor varit funnits då, så hade vi nog tänkt att det var en, att det var Gud som kom ner på jorden eller något. Och så var det ju blev det ju naturligtvis hemskt också. Och det är en jätterolig tanke. Ja, du får förlåta mig nu, somna. Men det är som det är. Jag är som jag är. Jag kan inte ändra det. Det här är vad du får. Det här är vad jag är. Så det måste ju ha varit så på riktigt att mitt under den här enorma katastrofen, som ju egentligen bara tog, jag menar, på platsen där meteoriten slog ner, det som nu är hav utanför i den mexikanska golfen, där på plats så tog det bara några sekunder, sen var det inte så mycket mer att uppleva där liksom. Men någon annanstans på jorden så hade man ju en ganska tung dag liksom. Tänk att du är dinosaurie och du bor någonstans säger inte för långt från nedslagsplatsen, men vi säger att vi bor i Kanada då. Vi är en dinosaurie i Kanada som heter Tuttan. Och Tuttan har precis vaknat efter en blöt kväll. Ont i huvudet, torr i munnen. Kommer inte riktigt ihåg vad som hände. Får plötsligt så här minnesflashar av saker hon har gjort och sagt som är pinsamma och ovärdeligt pinsamma och ovärdiga. Och så hör hon någonting utanför buskaget där hon bor, och hon går ut och så ser hon att himlen är konstigt upplyst rosa, och det skakar plötsligt en jordbävning som ingen levande varelse kanske har uppkänt tidigare. Skrapar ross under marken. Kanske en jordbävning som ingen av vare sig Tuttan eller någon annan då levande dinosaurier någonsin har upplevt, även om jordbävningar naturligtvis sker då och då. Ljud som hon aldrig har hört, och en våg av värme stora vågor som sveper över upp från, alltså det är bara, allting är helt annorlunda, men fortfarande inte något direkt livshotande mer än, förutom att jordbävningen naturligtvis är böcker liksom. Mitt i det här accelererande crescendot där hon långsamt börjar förstå att det här kanske barkar åt skogen, så är hon också ju så extremt rudis, alltså dagen efter dålig. Och så slår hon sin dinosauriefot i en trädstam. Och det gör så ont. Alltså gör så himla ont, för hon slår i nageln liksom. Och hon tänker, här kommer det bli blå nagel. Liksom. Här kommer det bli blå klo. För hon har en klo där. Ja, typiskt. Blå klo. Klassiker. Dagen efter blå klo liksom. Hon slår tån. Dinosaurietån i en förhistorisk trädstam. Att medans liksom hela världen, jag menar som den kändes då, höll på att gå under, så var det väl säkert åtminstone 3 eller 4 dinosaurier som slog i sina tår i olika grejer medan de tittade upp mot himlen. Och det gjorde ont, och de tittade ner på sina tår och bara, aj, aj. Det blir så banalt då att sitta och att slå i sin tå samtidigt som jorden går under. Det finns något jättefint i det där lilla som löper samtidigt som det stora, och för en sekund överröstar det stora skeendet. Det finns en novell av Ray Bradbury som heter Världens sista kväll, som är skriven i dialogform, och den är väldigt filosofisk. Den finns inget liksom, jag tyckte den var lite skrämmande när jag var liten, men inte så där jätteskrämmande. Men det är ett par, och de är inte rädda, de är lugna, men de har förstått att jordens sista kväll är här, och så går de och lägger sig, och så går hon upp och så kommer hon tillbaka, och så skrattar hon, och han frågar varför hon skrattar, och då säger hon att hon lät kranen stå rinna i köket, och det där berörde mig jättemycket, att inför det där stora som ska komma, så låter jag en kran stå och rinna. Det finns ju något så poetiskt i det där. Och i min bok Tillvial, 8400 dagar kvar, så finns det också ett sånt element i slutet på boken. En MP3-spelare som spelar samma låt om och om igen ut i evigheten. Förlåt mig, Ture, nu har jag ju tagit så mycket tid i anspråk att filosofera över katastrofer att det känns nästan ovärdigt att du är här. Men det var faktiskt du som förde det på tal. Alltså detta med meteoriten som slog ner på jorden för 66 miljoner år sedan. Jag vet att jag säger olika, men en miljon hit eller dit känns ju så himla ovärdigt att tjafsa om. Jag såg en film precis och då sa de 66. Men jag har också hört siffran 65. Men en miljon år. Undrar vad det var för månad, vad det var för dag. Undrar vad klockan var. Undrar vad det var för väder i Mexikanska golfen. Undrar vad det var för ljud. Undrar hur det lät. Undrar vad dinosaurierna sa. Alltså vad de tänkte på. Ibland somnar så kan jag bli så uppfylld av... Ja, uppfylld av en längtan att förstå det som har varit. Inte det som rör mitt eget liv så mycket, utan det som var innan mig. Det som jag ju bara har hört om. Eller läst om. Jag skulle vilja åka tillbaka till den där perioden. Och sett det här ske. Jag skulle vilja resa tillbaka i tiden 1000 år. Och se hur det såg ut på den plats där jag sitter nu och pratar. Den fanns ju då också. Alltså på riktigt, precis där jag har min stjärt nu, så fanns ju någonting annat. Alltså precis på molekylnivå så fanns ju någonting annat där jag har min stjärt nu. Och för 1000 år sedan. Vad var det? Jag förstår ju att det var skog. Förmodligen var det ju skog här då. Jag bor ju söder om Stockholm. Det är klart att det var skog här. Men vad för slags skog? Och vad var det exakt på molekylnivå där min stjärt är någonstans nu? Det är inte så att jag är så himla fixerad vid just stjärten. Det var bara roligt att säga stjärt i en podcast för folk som ska somna. Och att det ska vara någonting, en kroppsdel. Nu råkar det vara den delen av min kropp som är som hårdast pressad in i en annan materiehärd. Det vill säga fåtöljen då, undernämnda stjärt. Henrik, förlåt att jag avbryter dig. Eller jag avbryter inte dig eftersom du var tyst. Men du pratar väldigt mycket om stjärtar nu. Vi skulle ju prata om svampar. Just det. Okej. Vad gör ni svampar för att ha kul? Har ni liksom, gör ni något kul? Ja, vi har något som heter svampskoj. Det är, då samlas vi i stora klasar under jorden. Och så bara knögglar vi ihop oss till bollar med allt vårt mycen. Det här blir ju stora, stora vitgnistrande bollar av vårt intrikata rutnät som ett slags medvetna spindelnät som rullar omkring där under. Och så håller vi på, vet du. Och vi dricker äppeljuice från Brämhults, kastar jätter. Alltså kastan jätter. Ja, precis. Det var vi svampar som uppfann det. Det har ju ni människor ofta med i era musikutövanden idag. Att ni kastar getter. Men vi svampar, vi uppfann getkastningen. Förr i tiden under vikingasviden fanns det håriga bringor som man kunde ta fram och smula sönder kex i, så det blev kexsmulor i brösthåret på de väldiga vikingarna. Och sen kunde man då, om man var hågad, medelst retsamma fingrar pilla den här smulorna från brösthåret och då få med sig ett litet hårstrå, varpå ett bärsärka vrål från vikingen i fråga göd över nejden. Och det här är det som var ursprunget till musik faktiskt, för den uppfanns då på vikingatiden först. Det fanns ingen annan musik innan dess. Jo, det som fanns var extra musik, alltså musik där man kastar ägg på varandra jättehårt i syfte att åsamka skada, blodvite samt förlust av känslor. Förlust av känslor såsom stolthet, glädje och lust. Och åsamkandet, frammanandet av känslor såsom skuld, förnedring, sorg och skam. Ja, det är skuld. Skuld och skam är ju samma. Eller det är det ju inte. Skuld, det är en faktisk... det är någonting... Det är det som någon har gjort sig skyldig till. Man kan hysa skuld. Man kan vara i skuld. Skam, det är en känsla. Så skuld är ingen känsla. Man kan säga skuldkänsla, men det är skam. Så skuldkänsla är skam. Men skuld, man kan inte känna skuld. Man kan känna skam. Lite precis som att man inte kan känna guld. Alltså i sin kropp. Hur mår du? Ja, det är guld. Nej, men det kan du inte. Det kan inte vara. Därför du är en människa med ett nervsystem. Det finns inte en procent guld i din kropp faktiskt. Om inte du har en artificiell inrymd guldkropp i din kropp. Så som en tand eller något liknande. Vad pratar jag om nu då? Ja, men just det. Ni berättar om vad ni gör för att ha kul, ja. Men när ni har de här svampskojen, har ni liksom musik då eller så? Ja, vi spelar ju kastanjetter som sagt. Och sen så har vi... Jag vill bo i en svamp, annars får jag kramp med Lasse Åberg och Klasse Möllberg. Texten går så här. Jag vill bo i en svamp, annars får jag kramp. Sen tror jag att den går så här. Det finns hopp för min kropp i en mullig sopp. Och sen kom en kväll och var snäll i min kantarell. Något som jag, förlåt mig, men jag måste säga, det låter som en omskrivning. Det låter som att det handlar om någonting helt annat. Att komma och vara snäll i någons kantarell tycker jag låter som om de egentligen vill berätta någonting annat. Sen vet jag inte riktigt hur det går. Sen är det tiderna är hårda, livet är en kamp, kampen är en häst och hästen är en svamp. Och sen kommer tillbaka då. Jag vill bo i en svamp, annars får jag kramp. Vi säger att det är Lasse då. Var Lasse ska bo i svampen, det är oklart. Menar han själva liksom svampen? Eller är det snarare fruktkroppen som han avser? Låt säga att det är själva svampen. Då menar han alltså att han vill bo i det intrikata nätet av svampnerver, alltså mycenerna som löper under jorden. Heter det mycener? Nu kommer säkert någon att säga att det inte heter det. Mycen. Svampmycen. Jag har säkert sagt fel flera gånger nu och så kommer någon att bli arg. Mycen. Svamp. Nej, jag kan inte kolla heller. Jag har ingen telefon här. Ja, antingen ska han bo där då. Då undrar man ju då, ska han bo intrasslad i det här? I de här liksom när vita små trådarna som det ju är. Jag vill bara säga det som att om du typ gräver upp en torva jord ute i skogen någonstans mellan en massa trän, så ser du alltid små vita hårstråtunna trådar. Det är då svampmycen, nu säger jag det igen. Det är det som kallas för Wood Wide Web. Det här har jag läst i en bok som heter Trädens hemliga liv, som är ganska gammal men som är verkligen att rekommendera om du vill läsa någonting rofyllt i sommar. I alla fall. Om man vill bo där, då blir det svårt. Han måste bo under jord och har väl egentligen inte någon riktig kärna för sitt liv, ingen riktig boplats. Utan han bor ju liksom då på något vis lite allmänt under jorden bland svamp. Han bor i the Wood Wide Web. Eller, och det är det här jag tror, så menar han att han vill bo i fruktkroppen. Det som vi kallar för svampar. Fast det är egentligen bara en liten del av den stora svampen. Liksom. Och då, var ska han bo där? Låt säga att det är en flugsvamp till exempel. Då, en röd prickig, vit prickig flugsvamp. Var ska han bo där liksom? Vad ska han karva ut? Alltså, är det en stor svamp? Är den jättestor? Ska han liksom karva in dörr och en liten trappa upp längs stammen då? Och sen ska han bo i själva hatten då på svampen? Vad händer om han snubblar och slickar på väggen? Blir han förgiftad då om det är en vitprickig flugsvamp? Ja. Och sen då till fråga två, vad händer, alltså det som händer om han inte bor i en svamp? Alltså, eller det han säger att han vill bo i en svamp, annars får han kramp. Då undrar man ju då, finns det något fysiologiskt föreliggande där Lasse Åberg då, i det här fallet, jag väljer ju att göra honom till talesperson för den här sången. Alltså, vad är det som gör att han får kramp om han inte bor eller vill bo i en svamp? Alltså, det är lite otydligt tycker jag. Alltså, jag måste bo i en svamp, annars får jag kramp. Men det är att jag vill bo i en svamp, annars får jag kramp. Så att om han inte ville bo i en svamp, då skulle han få kramp. Eller är det om han inte får bo i en svamp som han får kramp? Jag tycker det är lite otydligt här. Det skulle jag önska ett förtydligande från Lasse och company. För dig som inte vet vad jag pratar om, så var det här ett barnprogram som gick när jag var liten som hette Svampen med Zäta. Och då vignettlåten var så. Jag vill bo i en svamp, annars får jag kramp. Är det så att det finns ett slags att Lasse är beroende av svamp? Alltså lite grann som en person som är beroende av till exempel heroin får kramper och sånt om den inte får heroin. Kramp är ju en icke-viljestyrd sammandragning av muskler i kroppen. Det är en låsning. En sammandragning som är ofrivillig, mycket smärtsam och ibland farlig. Innebär det här att Lasse Åberg löper en omedelbar risk för sin hälsa om han inte får bo i en svamp, eller om han plötsligt av någon anledning skulle sakna viljan att bo i en svamp? Låt oss för saks skull anta då att han... Att det är att om han inte får bo i en svamp, så får han kramp. Och då undrar man ju, är krampen övergående? Eller är det någonting som är kroniskt, alltså som sen kommer att finnas där hela tiden? Om man ska säga, han kanske inte menar kramp i den kliniska meningen. Han kanske menar kramp utifrån någon slags bildligt perspektiv. Alltså att han får konstnärlig kramp. Han får inget gjort. Han kan inte skriva mer. Han kan inte skriva fler sällskapsresan-filmer till exempel då. Om han inte får bo inuti en svamps fruktkropp. Ja, det är klart. Då måste man ju ge honom det. För det känns ju som viktigt. Plus att han får väl bo var fan han vill. Förlåt att jag svär. Men vem är jag att säga att han inte får bo i en svamp? Men ja, men det är mycket som man undrar över här. Och sen har vi det där med kantarellen. Som hur är man snäll i hans kantarell egentligen? Hur går det till? Och sen då den här tiderna är hårda, livet är en kamp, kampen är en häst. Det är ju en gammal ramsa. Och sen så skojar de ju då till det genom att säga, och hästen är en svamp. Jag tror att hästen är en dragare, eller något sånt där säger man ju ursprunget. Men sen livet är en kamp, ja. Men det är ett hårt liv. Livet är en kamp. Rätt vad det är så slår den ner en stor sten, lika stor som Mount Everest, i ens närområde. Och då är det svårt att ha grillfester i samfälligheten. Eller för den delen ha styrelsemöte eller diskutera kabel-tv-lösningar och sånt. Det blir svårt för stora företag som IKEA att fortsätta sin verksamhet om en sten lika stor som Mount Everest slår ner på jorden. Jag bara säger det. Det kan man väl se som en rent allmän sanning. Så sen behöver jag inte gå in på hur svårt eller så. Men att det kommer att uppstå problem. Till exempel om man vill skicka bitar av lattevispar från Kina till Europa. Då kan det bli lite stockningar i transportkedjor och sånt. Om det slår ner en sten lika stor som Mount Everest på jorden. Alltså det är bara rent... Så det här är bara antar jag. Jag är inte insatt i ämnet. Det är väl möjligt att det finns jättestora rutiner, jätteintrikata, speciella rutiner i det fall en stor sten lika stor som Mount Everest skulle slå ner på jorden. I till exempel lattevisptransportbranschen. En bransch som exploderar, så vitt jag förstår. Ja, men som tiderna är hårda. Livet är en kamp. Kampen är en häst, det förstår jag inte. Jag förstår faktiskt inte hur kampen kan vara en häst. Alltså, och hur kan hästen vara en svamp? Det känns lite grann som om svamparna som intagits i samband med mötet där den här texten skrevs kan ha varit av den magiska karaktären. Och då ska man kanske inte tillskriva alldeles för mycket värde vid varje enskilt ord. Utan då kanske man får ta det hela med en nypa salt. Vad det nu betyder. Nypa salt. Alltså är det någon som kallas för salt som man ska nypa? Henrik? Ja. Nu har du pratat här och jag har suttit här och tittat på dig med min lilla fruktkropp i en timma. Och jag har knappt fått säga någonting. Nej, och nu är programmet slut. Förlåt. Det gör inget. Om du ger mig 10 sekunder ska jag avsluta. Okej. Okay. Varsågod. Ture Svamp. Hej Somna. Det är jag, Ture Svamp här. Jag vill bara berätta för dig att nu har Henrik hållit på och pratat om katastrofer och grejer i det här avsnittet. Och det är viktigt att komma ihåg att bara för att Henrik säger någonting om en katastrof så gör inte det att det handlar om din privata katastrof eller att han på något sätt frammanar eller skapar katastrofer bara genom att prata om det. Ord är i de här sammanhangen fullständigt meningslösa. Och i den mån du ska ta något som helst av det han säger på allvar så är det kanske ur aspekten, vad väcker det här i mig när han pratar om det och varför är det så? Nästa fråga kanske kan vara, vad kan jag göra åt det eventuella obehag som föds när han säger så där? Och varför? Och slutligen då, falla till föga i den gruvliga acceptansen av det faktum som oomkullrunkeligt står, liksom en fura, fallen fura som inte då längre står över världen, och säger att det är som det är. Och det som händer, händer. Och jag är en liten ljusglimt mitt i alltihop. Jag flämtar till. Och just nu finns ingenting som jag kan göra åt det. Och runt mig finns eoner av sanninghet.